Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Oj. Hallå där bakom två soffkuddar. Fritzson.
Jag har byggt upp en liten ministudio här, ja, på kontoret.
Ja, det har du verkligen. Det för tankarna till det tidiga 70-talet när man som liten gosse skulle gå till öronläkaren och testa sin hörsel.
Ja, då satt man i något sån här konstig mellanting mellan fotölj och liksom landstingsinstrument.
Ja, exakt. Och sen så var det just precis de här tygerna, det här fina, grovvävda bomullstyget som hela den offentliga sektorn hade köpt upp.
Okej, nu ska vi testa det då. Mm.
Ja, jag hörde ingenting.
Gör du inte det?
Får jag inget bokmärke nu?
Ja. Nu hörde det. Ja. Nej, men din hörsel är normal. Och, så du behöver inga hjälpmedel nu under vårterminen här. Men vi kommer att testa din hörsel igen här till hösten. Så får vi se om det blir någon ändring här då. Men de här upprepade öroninflammationerna har inte påverkat dig varaktigt. Och har du mer frågor så finns den här broschyren, Öronbarn. Vad är det? Som du kan ta med dig hem och läsa med mamma eller pappa. Eller annan släkting.
Gick jag själv till öronläkaren? Var inte mamma eller pappa med?
Jag tror att du hade missförstått för att du var så lång när du var liten. Du var bara så här 9 år, men de tänkte att du var 16.
Ja, just det. Du går till öronläkaren. Kan du gå ner till BVC och ta den här vaccinationen? Mm. Okej.
Okay. Ja. Kan du köpa ut?
Okej. Okay. Fan, det var ingen läkare som är så lite orolig för som öronläkaren.
Nej, det
är minst så oroliga. Mm. När de ska kolla hörseln på ens barn, då går inte pulsen upp. I alla fall inte på mig.
Men min puls gick upp när vi skulle kolla hörseln på bussen när han var nyfödd. Mm. För då, alltså, även om man tänkte att det är säkert okej. Okay. Mm. Men just med spädbarn så man vet ju inte. Liksom.
Nej, du menar att det skulle kunna vara tecken också på något annat? En hjärnskada eller någonting?
Nej, men alltså att man, liksom, man hade väl en aning om att han hörde. Mm. Men det var ju bara efter typ 2-3 dagar eller något. Eller det var ju jättesnabbt man kollade hörseln.
Ja, just det.
Så då fanns ju en liten nervositet. Man hade liksom,
alltså, man påminns om möjligheten att barnet skulle kunna ha fått en döv.
Ja.
En dövt barn. Ja. Precis, ja, men det är sant. För det tänker man inte på innan. Man går ju inte att tänka om ett barn.
Nej. Men man tänker först tänker man så här, nu hoppas jag liksom att det kommer ut ett barn som lever och andas. Ja, och pulsen slår. Mm. Och sen får vi ta tag i resten sen.
Ja,
liksom.
Det är ju klassiskt Maslows behovstrappa.
Sen får vi ta hand om ADHD sen. Liksom.
Ja, den kommer ju längre upp. Men det är ju verkligen Maslows behovs. Mm. Bara det kommer ut. Först är det så här, bara det blir ett barn. Ja, ja, det blir ett barn. Ja. Din fru är gravid. Mm. Bara barnet lever. Mm. Och sen så blir det.
Och sen, bara det blir en pojke.
Ja. Och nu är man uppe på det, bara han inte får underkänt i franska.
Men. Så, finns franska, finns det fortfarande? Eller?
Ja, min son Morten går på franska.
École française.
Han går in i
Stockholm.
Vadå, Stockholm?
Det är Stockholm. Stockholm.
Du, välkommen ombord, vill jag säga att det är en ny $5 Patreon.
Wow, vi har någon tidigare, va?
Ja, vi har ett antal. Ja. För fan, du är inte ensam, men du är ändå i minoritet.
Välkommen in i guldklubben.
Japp, Staffan Åkerlind.
Staffan Åkerlind, utrikeskorre på Sveriges Radio. Staffan Åkerlind rapporterar från Budapest.
Staffan, hur kom det sig att du hamnade i Budapest?
Nej, men Staffan Åkerlind har ju ett svenskt efternamn. Mm. Men hans pappa heter Gabor Lökes och är ungrare. Så han har ju fått ungerska med fadersmjölken.
Ja, och så bytte han till ett svenskt namn för att få komma in på arbetsmarknaden. Och som han kom in på arbetsmarknaden.
Precis, ja. Och sen märkte han att Gellert Tamas, han fick jobb ändå.
Ja, fan.
Så trots att han inte bytte namn. Sen märkte han att okej, det är de här med lite så här lite mystiska efternamn. Det är de som får jobba på Sveriges Radio.
Fan också. Ja. Så att, men trots att han bytte från Shaba Lökes till Staffan Åkerlind, så har det ändå gått bra.
Det har ju gått jättebra. Ja, men så han har ju ungerskan, men sen har han ju också det här klockrena Staffan Åkerlind-namnet.
Japp. Mm. Och sen så är det också det, för att fucka upp det ytterligare, så är han på fritiden organiserad i Svenska Idosällskapet. med och ägnar sig åt och det hittar på språket Ido.
Just det. Ja. Det är så här Esperantos lite mindre kända släkting.
Ja, ja. Esperantos töntiga släkting.
Och då är ändå Esperanto det töntigaste man kan hålla på med. Förlåt Minna Fritsson. Och Minna Fritssons föräldrar.
Ja, och alla ni uppe på folkhögskolan i Kalix som framför vispop på Esperanto.
Men känns inte Esperanto lite knulligare än Ido?
Esperanto har ju en väldigt sån där liksom Esperanto har ju en sån här indie-porno-aura.
Eller hur?
Mm.
Esperanto har en aura av naturligt könshår.
Ja, men Ido däremot har en aura av hubbotar.
Ja, verkligen.
Ja, det är sån hubbotar. Men med detta sagt, Staffan Åkerlind, välkommen ombord.
Mm.
Och om du också vill, nu riktar jag mig inte till dig Staffan, utan till dig som lyssnar, också vill stötta oss genom ett ekonomiskt bidrag som kommer att dras från ditt konto en gång i veckan när vi publicerar ett avsnitt.
Mm.
Så ska du gå in på patreon.com/4meter.
Mm.
Och med detta sagt, nu kör vi.
Ska vi prata om elefanten i rummet också?
Ja, det kan vi göra.
Det faktum att vi fick kritik på Twitter häromdagen just för det här segmentet där vi presenterar nya Patreons.
Ja, som jag har vevat det fram och tillbaka i mitt huvud. Uh-huh. Hur man ska förhålla sig till det där.
Uh-huh. Mm. Du tänker så här, men att vi får kritik innebär ju att vi finns.
Ja.
Vi betyder någonting för människor. Ja. Men det är vår kompis Kallskuret, Oskar Ture Winberg.
Oskar Ture Winberg, precis. Det låter som en krögare från Grythyttan, va?
Ja,
en lite mindre krögare. Ja. Du har ju Carl Jan Granqvist som driver akademin där uppe. Men så har också Oskar Ture Winberg. Som har en liten grotto, Oscars grotto som det kallas för, där man serverar långkok.
Just det, och naturviner va?
Japp. Ja. Ja. Och IPA.
Mm, välkommen du också, Oscar Ture Winberg.
Ja, Oscar Ture Winberg. Ja.
Nej, men för er som inte har Twitter då, så skrev han väl någonting med, för kan man få en tidkod där ni slutar, där liksom när ni har slutat spåna på vad Patreonsen, vilka de är,
uh-huh.
så att jag kan hoppa in direkt där, så kanske jag kan bli Patreon igen. Men det var en vattendelare verkligen.
Ja,
det var flera som gick in och försvarade det här segmentet. Men jag skulle säga så här att till Oskar Ture Winberg, jag kan inte lova någonting. Jag kan inte lova en tidkod.
Mm.
Men jag tycker att det här segmentet har gett oss två saker. Jag tycker att det har revitaliserat podden. Det hände någonting där.
Mm.
Jag tyckte att vi fick ett naturligt så här, riffsegment i början som jag gjorde. Liksom, jag gick med lätta steg hit. Det har jag gjort alltid.
Mm. Men du menar att du blev lite tyngre inombords när Oscar Ture kommer sin
löpa? Nej, men jag menar ju att jag gick med lätta steg till jobbet med den här podden när vi började med den. Jag tyckte det kändes fräscht. Och plus att uppenbarligen så känns det som att folk tycker det är kul och att det har kommit fler nya Patreons. Vi börjar med det.
Mm. Mm.
Och det i sig är ju en anledning att fortsätta.
Mm.
Men sen så uppenbarligen så finns det ju då, det finns nackdelar med det här också.
Ja, jag vet flera som tycker att det är ganska tråkigt.
Ja.
Men jag vet att det är flera som tycker att det är roligt. Och två av dem är ju du och jag.
Ja, just det.
Men det var ju många som opponerade sig mot Oscar Tures protester. Jag tyckte på ett sätt att jag blev glad när jag läste honom. För det visar på liksom någon slags kärlek. Det är ändå, vi lever ju ändå på något sätt i konsumentmaktens tidevarv. Och en vanlig form av konsumentmakt är att man går in på Google och ger någonting en stjärna och sen så skriker man att man ska bojkotta det och så gör man inte det ändå.
Mm.
Men Oscar, han kommunicerar ju rakt med oss och ger oss också väldigt mycket beröm. Så att jag blev på ett sätt glad av det här.
Det är bättre att få det rätt rakt upp i sitt ansikte.
Ja, men det var ju som den gamla fina uttrycket, den gamla fina liksom metoden konstruktiv kritik. som 30-talistgenerationen uppfann här, konstruktiv kritik.
Mm.
Som också kunde framkalla ett gråtanfall när man var liten och man stod inför möjligheten att få konstruktiv kritik.
Ja. Men konstruktiv kritik, det är väl någonting passivt aggressivt, det är bara liksom att säga.
Oj, det är bara förnamnet. Ja, verkligen.
Vidrigt. Ja. Men om någon säger så här, men lite feedback på detta, blir du mer avslappnad då? Men om någon skulle säga, är du okej med att ge lite konstruktiv kritik?
Alltså, det, nu, när du sa lite feedback så fanns det ju en undertext som var extremt konstruktiv. Vad kanske mer med betoning på kritik. Jag har lite feedback på det här.
Lite feedback på det här.
Men har, du, har inte du nu, när du har kommit upp i den här höga åldern?
Tack.
Varsågod. Välkommen.
När jag står i 50-årsfest.
Jag vet, vad spännande det ska bli.
Jag hoppas att du är lika full på min 50-årsfest som jag var på din.
Oj, nu kommer det fram. Ja. Nu.
Det kan väl berätta. Ja.
Det är möjligt att jag kommer att bli det.
Ja.
Det beror på hur mycket vin det finns.
Ja.
Ja.
Jo, stress.
Men nu när du har kommit upp i den här åldern som snart är 50, då har du ju också, alltså apropå det här med att folk säger så här, lite feedback, så vet du ju ofta själv innan det kommer att det här sög eller det här var bra. Så att det är också, och det är väl ofta det man har i kroppen när någon säger du ska få lite konstruktiv kritik. Jag visste att jag visste redan att det här var riktigt jävla rövdåligt det jag just presterade.
Men jag skulle säga jag håller med dig, men lite feedback på detta då. att det är inte bara en åldersfråga, utan också alltså folk med skev självbild, även om de blir 50 så kanske inte de fattar att de har gjort något dåligt. Alltså det finns ju folk som har skev självbild långt upp i 70 års ålder.
Ja, verkligen.
Så det är ju också alltså liksom hur pass jordad man är sig själv, liksom hur pass mycket man kan liksom se sig själv utifrån och verkligen förstå om man har gjort något bra eller dåligt.
Vänta bara, Oscar, Ture, bara så ni fattar, nu har vi slutat prata om Patreons, bara så att du kan komma in nu. Det vi har lagt tillbaka.
Kom in och ät, Oscar.
Ja, men det är ju hemskt att tänka på att du är 55 bast och fortfarande inte fattar att du har levererat någonting, att du liksom fortfarande tror att det du gjorde var bra. Någonstans måste man ju. Men det är klart, är man nybörjare och väldigt entusiastisk på någonting så...
Jo, ja, men det är sant. Men sen är det vissa som håller på med någonting i 20 år. Jag säger inte att det är just stand-up, men som fortfarande har lite så här skev bild kring liksom vilket guld slash bajs de gör.
Men du menade för väl stand-up?
Vad sa jag?
Du sa, det behöver inte vara stand-up.
Ja, jag menar stand-up.
Du menar stand-up. Ja.
Men i den här podden så nämner vi inga namn, utan man får liksom gissa mellan raderna. Det är liksom så här, det är sub-tweetarnas podd, fattar du? Sub-poddarnas podd.
Ja, det minns jag. Nu var det 4 år sedan jag slutade med att ha stand-up-klubb. Men jag minns just när de där komikerna kom som var så här... Som helt jävla oförbättliga att aldrig lära sig. Dels att de alltid körde över tiden. Och att de alltid gick upp och började med samma öppningsskämt. Och att de körde på fast det inte svängde. Och de var 48 bast. Att hur jobbigt det var.
Men pratar du om mig?
Nej. Jag pratar inte om dig. Jag tänker inte nämna några namn.
Nej.
Och det är inga namn som någon skulle känna igen. Men det var återkommande komiker som dök upp ibland.
Men det blir 100 dollarspatt i den här podden. Så kommer vi skicka en lista med de namn vi menar.
Vår svarta lista.
Gå in och stötta oss med 100 dollar i månaden. Så får du svarta listan över de komiker som vi inte tycker är så bra.
Nej, men man försökte ändå på ett subtilt sätt att så här, liksom ge dem konstruktiv kritik då. Men det funkade inte alltid. Det var någon komiker som och det var ju väldigt vanligt att man ville få sitt sätt filmat för att kunna gå hem och titta och plocka ut guldet ur det. Vilket är märkligt eftersom de kom tillbaka med samma liksom jävla haranger 4 veckor senare. Så hade de alltså inte tittat på det här och sett att det var dåligt.
Men det är ju också roligt att man tror att man ska filma för att man har hört att andra komiker filmar och analyserar.
Ja.
Och sen så gör man bara del 1, men gör inte det så viktiga. Det vill säga del 2, analysen. Den analysen som man kan göra bara genom att titta på sitt papper. Och så säga, men det gick bra, det gick inte bra. Alltså det kommer man ihåg i sitt huvud om man har ett normalt
ja,
huvud.
Fast samtidigt kan det ju vara så här om de pratar om stand-up, att om du har gått upp med dina hårt upparbetade 7 minuter och så har du riffat upp dem till 22. Då har du plötsligt en 22. Även om folk så skruvade extremt, på sig. Och
slapp 22.
Fruktansvärt. Det värsta som är, finns, det är ju vad komiker som gick upp med en tight 3 och stretchade till en 22. Och, alltså 22 minuters set. Och anledningen var att det var ingen som hade skrattat en enda gång. Och de försökte bara få ett skratt att gå av på.
Ja, det är plågsamt.
Men i alla fall. Just det, när det ska filmas. Och jag hade en klubb på El Mundo. Det var trångt och jävligt. Så att man stod mer eller mindre på varandra. Då stod, då var det en komiker som skulle köra och hen.
Jag tror jag anar vad det här kommer att leda
någonstans. Nej! Fortsätt. Vad fan spännande.
Ja, ska jag gissa huvudet nu då?
Ja, gissa huvudet. Ja, ja. Jo, men då var det en komiker. Och det var inte du, Frida.
Nej.
Som körde. Och hen bad Henrik Blomqvist som jag körde med. Kan du filma? Mm. Och då stod Henrik framför mig med den här personens iPhone. Och filmade. Personen körde. Och jag bara tyckte så här. Det här suger så in i helvete. Det här sättet. Samtidigt som klubbvärd så står man ändå stödskratta. För man måste skratta igång publiken. Har du varit med om det?
Mm, lite grann.
Ja, men då började jag så här att ruttna efter 12 minuter, så jag började viska så du skulle höra sin på hans iPhone. Du drar över. Du kör för länge. Bara för att han skulle höra det. Eller fan också, nu sa jag kan du ta bort 25.
Det är roligt så här. Du avslöjat. Det var en manlig ståuppkomiker. Åh nej, we've narrowed it down.
Fan, och jag visste redan när jag slängde in hennet att jag kommer att tappa det.
Det är klart man gör.
Var det du trodde eller?
Nej. Jag trodde att det var att du skulle, men jag trodde inte att du skulle göra det så medvetet. Jag trodde att det skulle stå så här. Herregud, alltså, så här, och sen skulle du få panik. Men det var ju nästan roligare nu att du gjorde det så här i brått mod. Men du, då kom ju då en intressanta frågan. Fick du någon slags feedback på detta?
Nej.
Nej.
Ingen som helst.
Men du, då finns det två alternativ. Mm. Det ena är att personen, hen, som vi kallar honom, inte lyssnar på den här inspelningen.
Ja.
Två, att personen lyssnar på inspelningen och valt att inte göra någon grej av det.
Ja. Jag tror att det är alternativ två.
Aha.
Det är väldigt svårt att tänka mig att personen i fråga inte gick hem och lyssnade.
Blev han bokad igen?
Många gånger.
Ah, okay.
Det var en rätt habil rackare. En riktigt bra komiker.
Okay.
Så det var väl därför jag kunde kosta på mig också.
Okej, så det var liksom för att du men det, just det sättet var inte så bra.
Nej.
Men kände du liksom att det som gjorde att du kunde säga det var att du visste att han hade det i sig på något sätt, att han var liksom, hade, tyckte att ändå att
jag gillade hade... personen.
Ja, exakt, precis.
Men jag för mig att jag också gick, anledningen till att jag inte fick någon återkoppling, det var att jag direkt efter i pausen sa du drog över 12 minuter.
Ja.
Gjorde jag fan, förlåt. Ja, men jag tyckte inte jag körde så långt. Ja.
Körde jag så långt?
Ja,
smålänning. Det finns otroligt få smålänska komiker.
Det var ingen smålänsk komiker. Men det finns smålänska komiker.
Ja, det finns
Johan Hurtig, Jens Christer Sjögren.
Ja, han är knappt aktiv längre.
Nej, men han var ju en smålänsk komiker. Ja. Och sen finns ju hon som
Yvonne Jonsson. Men hon är väl knappt aktiv heller?
I Kalmar, tror jag.
Ja, kanske.
Hon spelar i någon band, tror jag, i Kalmar.
Ja. Men ändå liksom med tanke på hur stort landskap det är. Sen har du hela Jönköpingsbandet då med Karin Sollenberg och vad heter han? Erik heter han kanske.
Ja, du där. Nu tappar du mig. Ja. Nu gled jag ut.
Mm. Jag zoomar ut.
Ja, zoomar ut som fan. Vadå, Jönköpingsbandet?
Ja, det är...
Finns det en Jönköpings... Ja, du har klubb i Jönköping.
Ja, men det finns en annan klubb där som heter Juck, som heter Jönköping Underground Comedy Club.
Ja.
Och de är ett litet gäng där. Som är, det är ett par av dem som är faktiskt väldigt roliga.
Okay.
Ja, så det finns en liten community, kan man säga. Så att som svar på min fråga då, finns det några komiker i Småland? I svar ja.
Mm. Strax nedanför småländska höglandet, precis vid Vätterns sydkust, så har vi Jönköpingsscenen.
Yes.
Mm. Vad kännetecknar Jönköpingsscenen som är unikt? Om man tänker så att Malmö-scenen är lite liksom absurdistisk och Stockholmsscenen kanske är lite underlivsorienterad. Och...
Jönköpingsscenen är självutlämnande, skulle jag säga.
Ja, det är så.
Ja. Ja. För det är två av de här komikerna i alla fall som har barn, som är så här, kanske blev föräldrar när de var så här, typ 20-25. Och jag tror att de skojar ganska mycket om hur det är att ha barn. Fast på ett roligt sätt, eller så är det självutlämnande. Så finns det en tjej som heter Gabriella också, som är en sån lite åt det här, läser sin egen dagbok hållet, pratar om hennes tankar när hon var tonåring. Det är också en självutlämnande. Det är bekännes stand-up.
Fan vad intressant, det är ju fint. Men det är också, de ligger ju mitt i bibelbältet. Och det är ju, man blickar, även om man inte är troende, så är man van att blicka mot kärnan. Liksom.
Precis.
No bullshit.
Mm.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Men nu är säsongen igång på Oslipat.
Ja.
Det var i Uppsala igår, körde dubbla föreställningar på Katalin. Det var ju lite speciellt. Vi tar in 340 pers där i vanliga fall. Men nu var det så här 90 på första och 70 på andra eller något sånt där. Men
de... Jag var dum igen, det är för att det är matgäster.
Ja, så vi sålde, men vi hade sålt 50, men sen så släppte vi upp i söndags tror jag, släppte upp fler biljetter. Så det var liksom, han inte riktigt säga slut. Men de 70 och 90, de lät ju lika mycket nästan som, de var skitbra. Alltså. Man kände bara, det där med det här, number is just a number.
verkligen.
Men det var roligt för att tidigare publiken var ju bra. Senare publiken var ju bra, riktigt bra, galna, men de var också, det var ett par riktiga fyllskallar där. Som Magnus Bednér pratade om homosexualitet, så här någon snubbe längst bak som bara, våra bögar.
Hur tacklade Bettner det?
Jo, men han med en kombination, alltså han konstaterar väl att fan, du är jättefull och sablar ner honom verbalt på något sätt, fast ändå hyfsat snällt.
Men var det inte att han, den här killen hade liksom hittat ett skämt som var 27 år gammalt?
Precis. Men han var ju så här, han var ju självlysande redan innan, alltså man såg honom liksom vingla till toaletten. Men det är så roligt, det kom ett par, alltså du tänkte ett par i 45-50 års ålder som är så här plakat som hade inte suttit och druckit hela kvällen liksom. Nu ska vi ha kul liksom. Här är en vardagskväll i Uppsala.
Du säger en del om Uppsala, ja, att man liksom, fan nu händer, det är gripande tycker jag.
Verkligen.
Det är som när Riksteatern kommer till Jokkmokk, folk är svinpackade när de ska se Hedda Gabler, för det ändå händer något.
Blöjaklott, nu älskar Ibsen, älskar han.
Man har på sig en jävla stor rut i sån här 70-tals kavaj och sen så liksom lite menar i fojen. Så öppnar man upp in i fickan och visar att man har plunt. Ah, planta mig! gubbarna går in bakom den här lilla desken där man hänger upp jackor och rockar och sånt. Som ändå är väldigt fint byggd med någon slags källack, en perstorpsplatta där. Och så.
Pärlspont.
Pärlspont där, ja. Och går in bakom och så tar han sen tuting till.
Ja. Och sen i pausen så går han bakom där och pissar. de tror att det här är två.
Ja, och någon som är lite så här hype och meme säger till de andra, gå och ställ dig på framsidan och så gör han olika trappor.
Och sen så, eller någon lägger upp en så här bild på en lokala så här jock, och det händer i Jokkmokk. Så står det tre gubbar, så här, typ en och 65 långa gubbar bakom den där disken och låtsas pinka. Liksom, så här, Hedda Gabler på Folkets hus.
Folkets hus måste hålla stängt efter Hedda Gabler. Ja, det var Hedda Gabler. Ja. Var här. Riksteatern var här, det blev ju en del saft och bullar om jag säger.
Det luktar urin ända till Kvikkjokk. Nej, det var fruktansvärt. Vi fick ta dit en totalsanerare som sanerade hela Folkets hus. Det var snus och det var piss. Det var kroppsvätskor som jag inte ens vill nämna vid namn. Och då pratade jag ändå bara ändå om utsöndringarna från skådespelarensemble.
Ja, jag måste fråga dig apropå när det är två föreställningar. Nu har ni kört med två föreställningar. Så att en 18.30 och en 21. Men tycker du att har du liksom märkt någon skillnad på hur en kväll blir? Om man tänker sig första sitt sätt och andra. Det tänker jag inte utifrån publiken utan för komikern är.
Men igår så var ju alla komikerna lite bättre i andra föreställningen.
Mm.
Men det är ju så himla svårt att säga vad det beror på. För det kan ju vara att publiken var med också.
Mm. Mm.
Jag tyckte på sätt och vis att komikerna var väldigt bra i första igår också.
Mm.
Men det var bara att de fick inte riktigt lika mycket betalt.
Nej.
Men Magnus, som jag kallar min kompis Marcus Johansson. Marcus Johansson som hade en kväll i Malmö förra veckan. Mm. Han sa att den tidiga föreställningen hade varit magisk. Men den sena hade varit lite mer avslagen.
Okay.
Så att det kan nog slå åt helt olika.
Men det låter ju som att det kan nog göra med också att om någonting är magiskt, det är svårt att upprepa det. Har någonting avslaget så kan man göra allting bättre.
Jo, det är sant. Men jag tror ändå att han... Men man ser ju ändå när en person på scenen liksom kämpar för att verkligen bygga upp någonting.
Mm.
Alltså, det är skillnaden när det kom upp som konferensier och man kände fan det här var fan vad härlig stämning, det är bara att lira på.
Mm.
Och att man kommer upp och det är helt dött.
Liksom. Mm. Mm.
Så jag tror ändå att det var att folk var... Alltså det var lite åt det objussigare hållet.
Ja,
och den där dynamiken eller den psykologin, det är ju så otroligt intressant. Ja. Varför? Marcus berättade att när han gick upp på scenen, det var vissa som inte ens applåderade. Och då känner man liksom lite, det här är ju, är det en hubbot?
Det är ganska intressant att det kan bli så där med publik. Att publik, de så snabbt blir ett kollektiv.
Mm.
Och att det är så svårt att bryta. Liksom. Det finns en osynlig liksom, ledare eller ett sänke någonstans i rummet.
Mm.
Någon som skapar otrygghet.
Mm. Men ibland när jag var konferenser för många år sedan, då brukar jag prata om det så här. Att liksom, det finns några regler. Alltså, alla ansvar för sitt eget skratt.
Mm.
Alltså, du kan liksom inte titta åt sidan och ge någon onda ögat för vad den skrattar åt. Liksom, här skrattar var liksom, det får du ansvara för själv.
Ja.
Liksom.
Ja.
Och så gjorde jag liksom någon så här tramsskämt. Så här, om jag säger till exempel fittan fes libanes.
Mm.
Och så dissekerade
jag skämtet.
Så fick jag in liksom både sexism och rasism och prutthumor igen. Liksom. Som ni ser, det här var ju som ett högklassigt skämt såklart.
Men
det här är liksom så här, får du inte titta liksom åt sidan och tycka att fan, vad ska jag tro det här för? Liksom.
Nej.
Och så såg jag om någon gjorde det också. Ja. Så kunde jag skoja om det. Så.
Men det är också farligt. Du tar ju en risk där också att du liksom pratar om elefanten i rummet och ser folks skratt.
Precis.
Ja. När det funkar som bäst, då är ju folk helt spritt språngande nakna.
Ja, men det bästa är ju liksom om man inte säger någonting om det alls.
Ja.
Så. Det är ju, man vill ju inte ha en konferensier som så här: ge nu publiken, ge nu komikerna all kärlek, kom igen, ju mer ni bjuder på er själva desto bättre blir det, så det vill man inte ha liksom. Utan man vill ju att det ska ske organiskt men ibland funkar det ju också i början och prata om så här, till exempel, jag känner, där sitter du med armarna i kors, det är lite så här demonstrativt, va? Liksom, är det så, men du kanske är uppväxt och så här, du är lite skeptisk inställning till livet, men här liksom, du ser vissa sitter ju liksom öppet, det är ju liksom en annan psykologisk Det blir en annan psykologisk känsla när någon sitter med öppna armar. Liksom. Det är som nästan som Jesus här, kom till mig och sådär. Men det är ju så, det gör man ju som man vill. Och så. Alltså, men då tar de ju oftast ner armarna. Och sen så har man liksom brutit någon slags tabu att det sitter någon gubbe med armarna i kors.
Mm.
Och tänker att men det är så har jag alltid suttit. Så om jag kan få en gubbe... Att inte sitta med armarna i kors.
Det vet man att... Fast det finns ingenting som är så fint så när man ser att sitta en gubbe med armarna i kors. Mm. Och sen som mitt under sätt så ser man hela hans kropp hoppar av skratt. Att man har brutit igenom.
Ja, det är bra. Ja. Det är bra.
Men jag senaste gången jag körde stand-up, det var i slutet av februari i Malmö på Underjord.
Mm.
Och då så filmar ju alltid och så får man en fil. Ska man titta på den? Jag brukar inte kolla för jag tycker det är så pinsamt och så jobbigt att se.
Viskar du Hannes Finlagsson, du drar över.
Ja, det gjorde jag faktiskt. Jag drog över över 3 minuter. Fruktansvärt pinsamt. På ett pissigt segment också som var så här första gången testning. Men det gick väldigt bra.
Mm.
Framförallt för att det var ett år sedan jag hade kört stanna. Så gick det väldigt bra. Då har jag ett gammalt segment där jag har skrivit ett brev till mig själv.
Mm.
Som det handlar om liksom att när jag var liten så var jag alltid så besviken på att Sverige var så jävla lamt. Att det fanns liksom ingenting coolt i Sverige. Det fanns inga hajar i svenska vatten, men det fanns en fisk som hette brugd på västkusten. Och det coolaste vi hade var allemansrätten. Och det är verkligen en genuin känsla jag har. Jag tyckte att Sverige var ett jävla lamt land. Och så, nu som vuxen så kan jag ibland tycka synd om den här lilla grabben som gick runt 1979 och tyckte att, och hoppades på att Sverige skulle bli coolt. Mm. Och eftersom jag har facit nu 40 år senare så har jag skrivit ett brev från Anders 2020 till Anders 1979. Och så läser jag upp det brevet och det blev jättemycket humor då. Mm. Men då sa jag ett segment som är så här att jag räknar upp vilka kändisar, några kändisar som har dött. Så här, typ jag säger så här, du vet han, farbrorn i Sveriges magasin, han är död nu. Lennart Svan, han är död nu. Och så brukar jag sitta och säga så, men du vet han kriminologen på tv som pappa gillar, Leif G.W. Persson, han lever. Och det funkar ju alltid. Mm. Men jag brukar få skratt på alla de här kändisarna som jag räknar upp som är döda också. Mm. Men när jag kom ner till Malmö, då kom jag ner ungefär 4 dagar efter att Ola Magnell hade dött. Mm. Och då sa jag, Ola Magnell är död. Mm. Och det blev knäppatyst inne på underjord. Knäpptyst. Ja. För det, jag fattade att det var ett öppet sår i hela Malmö. Att Magnell hade fått en hjärnblödning och dött.
Liksom. Då är han ju inte ens från Malmö.
Nej, men han bodde ju i Skåne. Men jag tror att han betydde mycket för jag tänkte inte heller på det.
Nej.
Men tydligen så betyder det väldigt mycket för folk. För det blev så här, folk blev illa berörda. Ja. Påminna om att vi gick ju hit ikväll för att skratta och komma bort från den här obehagliga grejen att Ola Magnell
inte finns. Men det är ju Jofi skämt hela tiden om folk som har dött på ett opassande sätt. Vad fan, då skrattar ni ju. Varför skrattar ni inte åt mig för? Va? Det här är fan, det här är inte, känns ju inte rättvist.
Mm.
Och då, nej, men det var... publiken bara, humor är inte rättvist, Anders. Det måste du förstå. Alltså, vi skrattar åt det vi gillar. Vi skrattar åt det som är roligt. Kan inte förklara varför, men det här kändes plumpt bara. Du stod inte för det på något sätt. Det liksom kändes som att du sa det liksom urskuldande. Liksom. Om jag ska försöka förstå varför jag skrattade.
Varför tror jag att den här personen som pratar nu plötsligt har rest sig upp och börjar vanka av han i publiken?
Ja, precis,
och att det plötsligt kommer en följespott på honom. Ja. Samtidigt som Petrina, Jofi och Arman ställer fram 4 stolar och mickar och lokaflaskor. Ja, och det har blivit en paneldebatt.
Välkommen till paneldebatt. Och den som ska försvara sitt skämt är Anders Sparring. Anders Thorsson Sparring. Och vi har också med oss Anne Heberlein, professor eller docent i etik från Lunds universitet. Välkommen.
Hej, Sig Heil.
Vi har också med oss dokumentärfilmaren Fredrik Gatten som har dokumenterat orättvisorna i samhället.
Bara en snabb passus. En utmaning till Malmö. Försök att göra en paneldebatt utan att bjuda in Fredrik Gatten. Det finns andra dokumentärfilmer i Malmö.
Bjuder du in hans bror Magnus Gatten? Ja. Men det är ju svårt. Det är svårt att ha liksom en
paneldebatt i Malmö utan att Fredrik eller Magnus Gatten.
Vet du vad man brukar säga? Finns det hjärtrum så finns det gartenrum. I Malmö.
Men det är ändå
Malmö,
det är
Parkerna stadion. Men det har den Hassan sketchen är rolig så. Det var så här, de ringer till 07 nummer. Jag vet inte om det är Pontianaj eller någon annan. Apropå Blast from the Past, med The Past menar jag då på 2 avsnitt sen.
Och Hassan.
Just det, han ringer ju då till Malmö tjej live. Men tjena, så här, hur är Malmö då? Jo, det är bra. Jaha. Ja, vad har ni i Malmö då? Vad kan man göra där då? Så här. Ja, Lilla Torg och så här, Malmö i parkernas stad. Så här, man vill veta lite om Malmö.
Så ringer ett sånt 19 minuter.
Det tyckte jag, den tyckte jag var i all sin enkelhet.
Ja.
Den var snygg
tycker jag. Ja, jag tror trevligt också. Ja. Ja.
Jag älskar, jag tyckte de trevliga busringningarna.
Jag har alltid också tyckt bäst.
Alltså där när de ringde till Jarl Kulle och sa bajs och sådär. Nej.
Inte
för mig kan jag säga.
Inte för mig heller.
Nej, tack.
Nej, det går bort.
Och jag skrev en insändare om det i Borås tidning.
Men då vill jag fråga dig. Tycker du att då ska man stryka när Christian Luuk ringer till en musikaffär och pratar om klarinettfett?
Nej,
ska den bort?
Den tycker jag inte. För att det är liksom, det är inte så att han liksom... det är en passus i liksom en lång grej. Tycker jag att han... den tycker jag inte ska bort.
Tycker du att den här sketchen också när Christian Luuk ringer upp till ett hotell och säger att han har en vän som kommer upp till Stockholm med sin familj. Nu sitter vi och drar Hassan-sketchen. Men okej, jag vill ändå fråga hur du tycker att den ska bort.
Vi,
ska den bort.
Vi vill ändå att våra Patreon ska få full valuta. Ja, ja.
Så att har ni inte hört det här 1993, så, här, så har ni det nu.
Nu så från och med nu, ja, det här är en ja, tidkod nu. Ja. Från och med nu så kommer vi liksom recitera hela CD-skivan Williams Päron. Nästa vecka kommer Budapest.
Ja, ja, så är det. Jo, men tycker du i sådana fall, utifrån det här, det ska inte vara förlåt, att det är... Vi ska klippa bort ur, eller vi ska inte lyssna på Hassan-sketchen när Christian Lok ringer till ett större hotell i Stockholm och säger att han har några vänner till dem, kommer komma upp i Stockholm, en familj. Och han försöker lägga upp ett dagsprogram och så säger att vi har i princip hela dagsprogrammet klart. Men att på söndag så ska våra fruar och barnen så gå på Vasamuseet, och då så skulle jag och, Chris, och Erik då ha avancerad bögsex. Mm. Och så frågar han vart de ska gå. och tycker att det ska klippas bort?
Nej.
Det är också roligt. Ja, men, så det handlar inte bara om...
Nej, men alltså, det är så att ringa till Jarl Kull och säga bajs. Det är, liksom, det är bara oförskämt mot Jarl Kull.
Ja, men det, är,
det, är, men det här med bögsex, det är ju mer så att då skojar man liksom på egen bekostnad att ta i. Men det är ju inte så att det är inte så att man utsätter på, liksom receptionisten för något, här,
ja,
för något övergrepp direkt. Så. Mm. Och inte heller när Magnus Frodenqvist ringer till Marabou och berättar att han i, eller om det är Fredrik Lindström som ringer och berättar att han i då alla din asken, där skulle ha legat en trilling. Nej,
Lars Sundholm.
Och det är Lars Sundholm, ja, alltså, som berättar då att han, så här, ja, det är helt pinsamt för mig att säga, men det låg en pubesring. Ja.
Nej, den ska inte heller.
Inte heller den. Nej, för nej. Den Marabou är...
Det är egentligen bara när du ringer... Allt förutom när du ringer Jarl Kull och säger bajs.
Ja. Ja. Men en miss på så många sketcher, ja, det är väl okej?
Okay, ja, och den var nog rätt tidigt.
Det var tidigt.
Det är ju Schyffert, så han var ju första säsongen bara.
Men man måste ju få göra sådana också. Alltså, det kanske är så att bajsringningen var en förutsättning för att kunna göra allt
det
andra.
Exakt, man måste få ur sig, det är som när man kör impro. Innan man går ut på scenen så måste man räcka ur sig alla könsord och liksom rasistiska tillmälen i repsalen, som man har rensat huvudet.
Okej, nu kommer du fram.
Ja, men så var det ju.
Var det så?
Ja. Impro är så jävla liksom elakt mot improvisatören, att man lär då, man lär ut det med att allt är okej och man har en massa slagg och man får inte vara rädd för att säga någonting, men samtidigt så är det ju så otroligt många saker man inte kan stå och säga på en scen. Men man ska vara spontan, så då gäller det bara att rensa ut den där liksom.
Okej. Det kan ju vara tvärtom, att om man säger orden så ligger de top of mind.
Ja, ja. Så kan det vara. Ja. Så är det med mig.
Ja.
Det finns mycket förbjudet i huvudet som inte får komma ut.
Ja.
Och då är det bra om man kan gå in i en illa ventilerad repsal på Sigtunagatan och bara skrika rakt in i ett hörn.
Vet du vad, en annan grej som är bra? Att vi kan klippa i 4 meter. Som vi har klippt bort. Sen så här, liksom Anders Sparring sa så här, pip och pip och pip och andra opassande ord och uttryck. Nej, men du har ett fruktansvärt språk, det har du ju. Du, Anders, vi ska börja runda av.
Ja, det tycker jag.
Du, jag pluggade återigen min soloshow Spriten som håller på att sälja slut. Det är torsdagen 29 oktober, så det är om 2 veckor.
2 föreställningar, va?
Det är den första som håller på att sälja slut. Men jag, liksom, om det inte säljer slut direkt, då är jag inte säkert att jag släpper upp en till.
Nej,
det så sitter inte och väntar på den andra föreställningen. Utan det kan vara så att jag bara kör en föreställning och då... Och då är det de sista. Nu pratar vi ental biljetter.
Köp dem.
Ental kvar.
Ja. Alltså mellan 1 och 9.
Ja, precis. Du kan dina ental.
Jag kan mina ental.
Ja. Ja. Och du säljer fortfarande...
Ja, jag säljer på. Jag har ju laddat upp med en stor upplaga av alla mina böcker. Och säljer på faktiskt. Skickar ut dem till Sveriges småbarnsföräldrar i små trevliga... paket som ja.
Ja, men det är en samhällsfråga då, men om man är liksom en om man inte har barn och bara känner att jag har inget problem att läsa så här barn- och ungdomslitteratur, kan man köpa Knyckert och läsa själv då?
Ja, det kan man göra faktiskt. Det har jag upptäckt, det, att man kan det. Och sen är det klart, då måste man ju gå till sig själv. Jag sätter mig lite dom så folk läser för litteratur bakom, så att säga, lyckta dörrar. Så länge man inte skyltar med det kanske offentligt, så tycker jag att det kan vara helt okej.
Men liksom,
beror också på vad man gör medan man läser dem.
Men är du en sån person som uppskattar den, kanske en romantisk komedi med David Hellenius, då kanske du också gillar det här.
Ja, precis.
Jag säger inte att David Hellenius är på 9-åringsnivå. Jag säger bara att han gör sin grej och du gör din grej.
Vi gör ju inte samma grej.
Nej.
Jag och Daniel.
Ni är ju två, men ni är två giganter inom svensk kultur och nöjesliv, kan man säga.
Tack.
Mm.
Tack.
Anders Baring, det har varit ett nöje som vanligt att podda med dig.
Det har varit ett nöje att podda med dig också. Nu tar jag en bild.
Mm. Kommer det här komma med i... Du tog bilden nu?
Ja, jag tar.
Ja. Och då återstår väl egentligen bara att säga en sak. Att Oskar Thuren Wiberg, nu kan du börja lyssna.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.